Ja.
Ja, lär man dyka rätt in i skiten. Liksom.
Ta ett djupt andetag så blåser vi på.
Jajamän.
Jajamän. Sätter
vi in pisaren och blåser på.
Ja. Ja, det blir lite sjösnack nu här. Alltså, det var någon, ja. Det var en sjökapten som hörde av sig. Han åker runt hela jorden och hörde av sig hela tiden. Ja, men jag hade några idéer om vad det där kunde vara. Och så sa jag, jag tror det kan ha med värdselediesel att göra. Så han sa att han trodde det hade med syrgas att göra. Så han sa, jag tror det har med värdselediesel att göra, sa jag. Då var det, så kom det, tog en paus. Det kallas ledning till vidare ledning. Hej!
Ja. Man kan säga utan hjälpkärra så händer det inte så jävla mycket ombord faktiskt. Huvudmaskin eller inte.
Nej. Faktiskt alltså. Man är lite tårögd så här i fred och allting. Vilket jävla skitfredag som helst. Det är fredagen av alla fredagar på hela...
Den längsta fredagen på
hela ja, den långa dagen kan man nästan säga. Va? Då har man en John Wayne tror jag den.
Mm-hmm.
Handlar om landstigningen i Normandie den långa dagen. Ja.
Ser det? De långa knivarnas natt.
Ja.
Mm. Det var något annat.
Det var något annat.
Ändå ihop.
Ja, precis. Det var samma gäng i bakgrunden i alla fall. Liksom.
Tänk alltså.
Fantastiskt. Det är den 29 mars. Det är året är 2024. Det är Easter Friday på engelska eller långfredagen på svenska. Och då är det dags för ett jävla fredagsmysande.
Men det heter nog inte långfredag. Det heter inte, eller Easter Friday, det heter nog Good Friday va?
Nej, Easter Friday tror jag det heter. Men det kan jag, alltså det...
Ja, fan, det heter Good Friday, långfredag. Ja. Skitsamma, whatever.
Mm.
Vi vet vilken dag vi pratar om. Så får vi
ja, det gör vi. Ja, så precis. Ja, vi är inte så noga med orden i det här programmet.
Nej, inte på det
sättet. Ja, det där är speciella tider helt enkelt.
Det är det. Ska vi börja med att tacka lite innan?
Det tycker jag absolut att vi gör. Och som alltid det största av tack. För att ni väljer att fira påsken med oss på det här viset. Och att ni framförallt är vad ni är i det här folkbildningsprojektet. Och, ja, de flesta börjar se att det kan ha något med det att göra i alla fall. Men sen är det lite sådär dissonanta ändå. Då, för det kan inte vara så där jävla illa som de säger.
Och det har de rätt i, för det är värre ändå. Men det tar vi senare.
Ja, precis.
Vi får gå igenom den första dissonansen först. Så.
Ja. Ja, som sagt, det värsta av tack då alltså. Det största och bästa och varmaste och mest hjärtliga och så vidare för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är ju lite, ja, det känns nästan lite konstigt att sitta här i det här medåkat liksom.
Är det van vid nedförsbacke så? Nej.
Nej, nej.
Matte.
Faktiskt.
Jag har varit mer uppförsbacke så här långt. Det har varit trögare kan man säga.
Ja.
Men nu verkar det fan lossa både här och där.
Ja. Inte minst nu är det vila på steget för att få ut steglängden helt enkelt som gäller. Och det känns ju fantastiskt. Det måste jag säga. Och dramatiken är ju liksom vad den är då. Det drar ju ihop sig rätt så ordentligt skulle man kunna säga. Utan att överdriva det allra minsta. Så. Så är det ju. Fantastiskt.
Ja, det tycker jag. Det är fantastiska tider att leva i. Definitivt. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Ja, vi börjar med något smått då. Sådana som inte spelar så stor roll. Ericssons...
Telekominfrastruktur.
Ja, typ. Ericssons program för regel efterlevnad är nu godkänt alltså av amerikanska justitiedepartementet och sådär och så vidare. Men frågan är vad det innebär då alltså. Det är någonting som är färdigt nu uppenbarligen.
Det kan vi nog anta utifrån det. Ja. Någonting är klart.
Ja, det kan man säga. Och det är ju praktiskt att ha en internationell standard för allt det här.
Mycket.
Ja, det är ju ingen dålig idé. Nej.
Och det gäller ju inte bara till det gäller allt från järnvagnar till järnvägar.
Ja, det är ju det alltså.
Konstigt att det har blivit så.
Ja, det är ju konstigt. Mm. Du, den där Torsten Notin alltså, som satt som en påvit palats, ritad åt Tessin då. Jag skrev inte han om Malmöavtal där har jag för mig, alltså på 20-talet redan.
Han var inblandad i dem, ja.
Mm, LKAB där. Det är konstigt, vilket gäng familjen Wallenberg var egentligen där med ja, allihopa egentligen då.
Ja,
Gustav Oskar och Marcus Laurentius där och de var ju så att säga rätt så nära släkten att inte folk liksom reagerade. Det gick väl inte att se då kanske lika bra som det gör nu?
Nej, det är ju det ligger i. Det är informationsrörligheten.
Mm.
Det gick klart för att det var ingen som såg det. Informationen rörde sig inte till folk. De hade fullt upp med andra saker. Mm. Det fanns inget internet.
Ja, om man säger så här 20 år senare då när det inte begav sig fullt så mycket med borsaffärer och så vidare så ja, då skyllde man ju på brorsan helt enkelt. Och fortfarande gick man klart. Alltså och att det överhuvudtaget fungerar, det är klart man hade hållhaka på de som fick säga ja till de här dumheterna. Men att man inte ens räknade med att den allmänna opinionen innebar någon form av motstånd i det sammanhanget, det säger ju en del om hur klimatet i det avseende som du beskriver här, hur det så att säga var beskaffat.
Det säger ju en del om greppet de har haft och informationsflödet.
Ja, det gör det.
Det gör det, ja.
Men nu är i alla fall allting frid och fröjd, för nu är regelefterlevnaden godkänd då alltså. Och av en oberoende observatör. Ja,
ja det är underbart.
Ja, det kan inte bli bättre helt enkelt. Det är fantastiskt.
Nej, faktiskt. Ja. Och det kan vi nog säga utan att vara allt för jävla sarkastiska.
Ja, för fan. Det tror jag är så att säga. Nu är det nog krattat för både det ena och det andra.
Mm.
Och som en konsekvens av det så verkar det som att precis det eskalerar ju nu så in i helvete alltså.
Kan man säga.
Och det som är snarast är väl förvånande då att Houthierna inte har utvecklat en så att säga, stark marin styrka dessutom. Här i landet har jag ju nyligen lärt mig att vi har sjösamer nu också som gör anspråk på
okay. Det var mer
och det är sant, det skojar jag skojar sjösamerna gör naturligtvis anspråk på ja, marin terräng helt enkelt i form av hav.
Klart de ska ha.
Ja men det är klart. Sjösa.
Ja, kanske valla sälar eller någonting också.
Ja, ja. Och säger man någonting däremot då blir man sjöantisamit alltså.
Samit, ja. Antisamit. Ja, jo, men det är klart man blir.
Ja.
Ja. Det kunde bli lite dummare.
Ja, det pågår ju vissa diskussioner i olika såna här forum då och det kan man väl säga att det finns en del sarkastiska tongångar där kan man känna anstrykningen och som tycker att det här ska väl ändå inte vara nödvändigt alltså.
Är det salt och syrligt?
Ja, det är både och alltså faktiskt. Mm. Men nu är det ju så. Och när vi ändå inne på antisemitismen där så ja. En central fråga är nu i Svenska Dagbladet, det här står så här rubriken, marken skakar under Netanyahus fötter. Och ja, det är vår gamla, så att säga, ja.
Vi har varit inne på det där ämnet på en gång.
Ja, den här såg vi komma, det är helt säkert.
Ja, faktiskt.
Ja, och här kommer en liten historisk exposé för de som inte varit med. Faktiskt praktiskt nog så här. I Svenska Dagbladet.
Praktiskt nog, ja. Så här är exponeringstiden.
Ja, marken skakar under Netanyahus fötter. Inte nog med att det skurit sig med USAs president Bidens och att segern över Hamas dröjer. Ja, nu hotar han hans regering att spricka på frågan om de ultraortodoxas undantag från värnplikten. 1948...
Ultraortodoxa.
Ja, precis. 1948 lovade Israels statsgrundare David Ben-Gurion att ultraortodoxa män som studerade Toran skulle slippa bli inkallade till militärtjänst. Det handlade då om 400 personer. Anledningen till det här, det var ju då i huvudsak det att de inte trodde på själva upplägget med sionism. De trodde inte på politiserad judendom, de trodde på religiös judendom helt enkelt.
De trodde inte på landet Israel under någon form av premisser.
Nej, och det kan man väl nästan fråga sig då som du säger. Som du
och sionisten.
Du anmärker då på ultraortodoxa, och då ortodoxa kan vi förstå, det är de strikt religiösa. Men när det blir ultra, vad är det då? Är det något extra då ovanpå det där?
Ja, det måste du.
Lite förstärkningsbegrepp.
Ytterligare en indelning i alla fall. Det kan ju inte vara samma som ortodoxa, för då har du ju varit ortodoxa och inte ultra.
När börjar de ultra och när slutar de och blir de bara ortodoxa? Vet man det liksom? Är det känt?
Ja, det är det faktiskt. Det där är... Gränsen går vid individen.
Ja.
Men det är ingen man vill prata om så.
Nej, för det går ju inte då.
Nej, då fungerar det inte. Och det är just det som också de här 400 stackarna från början är. Sionisterna klarar sig inte utan någon fastän de inte höll med sig.
Nej, det är det liksom. Mm. Och ska man vara lagd lite åt det hållet, kan man ju säga så här att det var ju en rätt hård åtgång på de här religiösa judarna under andra världskriget, och det skulle man väl kunna säga i någon mån kan ha sina randiga och rutiga skäl och orsaker. Ja. Och det här undantaget har ju alltså gällt då, men nu är de många fler, och förra året innebär det att 66 000 ultraortodoxa män slapp bli inkallade. Istället får de statliga bidrag för att ägna sig åt religiösa studier. Och det säger ju lite vilken vikt den här frågan har i de där sammanhangen. För det är ingen i Israel som tror att judendomen kan existera utan religion. Vad är det då för någonting?
Nej. Ingen tror att en judisk stat kan existera utan religion än judendom. Nej.
Det där är ju konstigt. Och det här är alltså ett läge då Israel utkämpar ett krig mot Hamas i Gaza samt mot Hezbollah i Libanon. Och där soldaterna
skapat själva.
Ja, precis. Där soldaterna blir allt mer slitna och det ifrågasätts nu undantaget och allt mer. Tjänstgöringsperioderna har redan förlängts för de värnpliktiga och de 287 000 reservister som kallats in. Men det räcker inte. Armén behöver fler män nu. Det är inte en fråga om politik utan om matematik, sa den israeliske försvarsministern Yoav Gallant nyligen. 70% av israelerna håller med honom och vill avskaffa de ultraortodoxas undantag från värnplikten. Det visar en färsk opinionsundersökning från Israels Democracy Institute. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med för 6 år sedan. En majoritet av befolkningen har länge varit emot undantaget. Och, ja, det kan man väl ha idéer om, men då får de kanske finna sig och sluta kalla sig för judar då. De andra som inte är religiösa, eftersom de religiösa måste rimligtvis ha rätt till sin religion.
Kan man tycka?
Ja.
Det är svårt att argumentera mot det. Jag tänker att försöka. Ja.
Att det inte har avskaffats redan beror på att de ultraortodoxa partierna, vars väljarbas utgör 13,5% av Israels befolkning, ofta har kunnat agera kungamakare vid regeringsbildningen. Och det är någonting ska man hitta på som anledning när man inte kan säga som det är då. Premiärminister Benjamin Netanyahu har allierat sig med de här då, och de ultraortodoxa eller de religiösa ska vi kanske säga. Vilket har varit en bidragande orsak till att han har suttit vid makten under drygt 13 år. Han vet ju vilken betydelse det här har. Dummare är han definitivt inte alltså. Och det är de senaste 15 åren. Därför har undantaget fått vara kvar samtidigt som bidragen till de ultraortodoxa har vuxit. Det är något så sent som hösten eller... Ja, i höstas pekades ut som problematiskt för landet av internationella ekonomiska organisation OECD. Och när de börjar säga så, då kan man ju säga att då drar snaran åt, eller så att säga rummet krymper, väggarna kommer inåt. Israels högsta domstol kom 2017 emellertid fram till att det nuvarande systemet med de ultraortodoxas undantag från militärtjänsten är olagligt. och diskriminerande gentemot alla de som måste göra värnplikt. De flesta israeliska män gör minst 32 månaders militärtjänst och kvinnor minst 24 månader. Förra året i juni gick en tillfällig lag ut som tillät ultraortodoxa män att skjuta på sin militärtjänstgöring till de blev för gamla för att göra den. Högsta domstolen har slagit fast att Israels regering senast den 31 mars måste presentera ett nytt lagförslag om de ultraortodoxas militärtjänst, annars försvinner undantaget. Argumenten om diskriminering och behovet av fler soldater är ingen som de ultraortodoxa vill lyssna på, alltså, överhuvudtaget. De fruktar att militärtjänsten ska hota deras sätt att leva och hävdar att Torastudier skyddar Israel lika mycket som en stark armé, och det skulle jag vilja påstå att...
Det var bra, ja, det var bra påpekande.
Det kan man säga.
Det kan man.
Ja, utan de där Torastudierna hade inte Israel, ja, ska vi säga, inte överlevt en vecka ens.
Det kan nog fan vara så.
Ja. Och de säger så här: vi dör hellre än att tjänstgör i den israeliska armén, deklarerar den 42-årige elvabarnsfarn och heltidsstudenten Jona Kruskal för AP vid en protestaktion i Jerusalem förra helgen. Samma inställning har många av de religiösa och politiska ledarna inom den ultraortodoxa gruppen. Enligt den ena av Israels två chefsrabbiner, Yitzhak Yosef, skulle de ultraortodoxa lämna landet om de blev tvungna att göra militärtjänst. Och det går ju helt enkelt inte för sig.
Nej.
Nej. Om det tvingar in oss i armén kommer vi alla att flytta utomlands. Vi köper en biljett och reser dit. Och ja, jag skulle väl säga att det finns många ställen de skulle vara välkomna på, det vill jag nog påstå. De där har nog inte inneburit särskilt mycket problem för någon, någonstans. Nej.
Det kan vara de mest välkomna judarna i världshistorien, troligtvis som de för avgift.
Ja, det kan man nog misstänka, ja. Det var ett utspel som möttes av både fördömanden och gapskratt. Många sekulära israeler välkomnar att en grupp som gärna blir försörjd av staten men vill inte försvara den visar intresse för att utvandra. Ja, och belyste därmed också sin egen förståelse för problematiken i stort. Och för Benjamin Netanyahu är frågan desto mer problematiskt. Ja, så kan man ju uttrycka det så som man vill då. Han vill både hålla sig väl med de ultraortodoxa, vars stöd han är beroende av, och sitt krigskabinett. Men ja, hans två kollegor i kabinettet, försvarsminister Galant och tidigare ÖB Benny Gantz, är helt emot undantaget för de ultraortodoxa. Det kompromissförslag till en ny lag som Netanyahu försökte få stöd för sågades emellertid av både Gantz och de ultraortodoxa partierna. Därför ser det just nu ut som att undantaget för de ultraortodoxa militärtjänst som funnits sedan staten Israels bildande då går mot sitt slut. Enligt riksåklagaren, som även fungerar som regeringens rådgivare, kan de första inkallelseorderna gå ut redan den 1 april. Då stoppas även bidragen till de som borde ha ryckt in sedan juni förra året. Det riskerar att leda till att regeringen spricker. Med tanke på de förödande opinions- och förtroendesiffrorna för Netanyahu och hans parti kan det betyda att hans era vid makten nu går mot sitt slut. Och det skulle kunna betyda att Israel i sin nuvarande form och tappning också går mot sitt slut. Sent på torsdag eftermiddag bad Netanyahu och högsta domstolen om att få ytterligare 30 dagar på sig för att nå en lösning, men det avvisades av domstolen. Ja, kära ni, på måndag är det 1 maj.
Nej, jo. Nej.
Nej, förlåt, april menar jag.
Ja, nu blir jag helt förvirrad.
Ja. Ja, vad ska man säga?
Ja, man kan ju säga det är ju så. På måndag är det 1 april.
Ja, lite så. Ja. April's Fool's Day, va? Ja.
Vi får läsa. Jag tror att april kommer att bli ganska innehållsrik.
Det kan det bli, ja.
Jag tror april kommer att innehålla massa saker som kommer att blomma i maj.
Här du ser, han är som vanligt misstänksam och ställer frågan om en lite retoriskt. Tänk om det här med religionen nu används som ett angreppsskydd. Har det hänt förut? Ganska nyligen i historien och kanske fortfarande gör.
Nej,
och var skulle dessa flytta? Ja. förslagsvis till ett land där man kan få leva i fred utan att få en massa skit nedkört i halsen. Mig veteligen existerar bara ett sånt land snett upp till höger.
Från Israel då. Men nej, det låter konstigt, tycker jag.
Ja.
Ja, vad ska man säga? Som du sa, det där var hyfsat retoriskt, ja.
Ja. Ja, och konstigt alltså. USA lägger sig i Indiens religiösa affärer och förehavanden igen alltså. Ja, men har George Soros med det här? Jag ställer mig frågan här. Och jag vet inte. George Soros verkar vara lite här och var som vanligt.
Ja, han verkar nästan användas lite som boogeyman nu när de börjar visa att här är det roligt. Alla fattar det.
Ja, ja. Det är lite sådär alltså.
Ja, det är det han har faktiskt.
Och betalar han inte åklagare och domare så betalar han journalister. Och...
Ja, så fort det är Soros så är det ju pengar, finansiering på olika sätt. Olika NGOs och som du säger betalar åklagare, domare.
Mm.
Allt han kommer åt och korrumperar.
Ja, det verkar ju bli lite... Eller, det verkar blåsa
det
upp
som till skulden för det.
Ja, det verkar blåsa upp till storm alltså även i den ändan då så att säga, eller på den bogen eller i den riktningen.
Mm.
Ja. Och ja, tänk att hon hette Stormy Daniels den där också. Ja. Det var ju konstigt. Men det verkar skita sig lite på Stormy Daniels fronten.
Det verkar framkomma väldigt klart nu att det är han Cohen som har pyntat henne och så här skylt på Trump.
Ja. Mm. Han har både pyntat och gängat.
Ja, ja, ja. Annars han hade gängat, han hade inte pyntat. Så det är ganska givet. Han hade ju, eller hår, eller hade...
Mm. Jag letade efter, men han inte skilts i alla fall.
Det vet jag.
Nej, jag kollade i morse. Jag hittade ingenting om det i alla fall.
Mm.
Så men det mår ju bara som det är med den saken. Men hur som helst så... Ja, jag antar att han var rekryterad på... grundval av sina meriter som man säger som så alltså.
Den enda frågan är väl om han blev spelad utan att fatta det eller om han fick en deal som han gjorde. Det är väl de två alternativ.
Ja, just det. Precis. Ja.
Och för hans skull kan jag hoppas att han fick en deal som han gick med på. Annars är han ju oändligt korkad. Om han har gjort som han har gjort. Vad trodde du skulle gå klart?
Ja, det är det. Ja.
Men jag tror inte vi ska bli helt förvånade om det finns sådana människor som är så jävla... Det ska vi inte heller. Alla kan inte vara skådespelare. Även om det är som du säger att det är nog fan så många fler om man tror.
Ja.
Men ja, vi får se. Som sagt, vad det är, varför folk gör som de gör, det är deras insåg. De gör det de gör och det har vi ju.
Ja. Och Sergej Lavrov, han tycker en massa saker också. Att man kan inte utesluta, i alla fall inte Ryssland, att Ukraina faktiskt kan tjäna på den här terroristattacken mot Crooked City Hall.
Nej.
Ja. Jag vet inte. Det höjer ju stämningen i alla fall, det är helt säkert.
Ja, ungefär. Så något annat som höjde stämningen såg jag här nu alldeles innan vi drog igång. Det är ju att nu hävdar ju Ryssland att de har dokumentation på att de här har fått pengar från Ukraina.
Ja, det såg jag också. Mm. Ja, det är ju frärligt.
Det kommer att rulla vidare.
Ja, om de har betalningar och sådär, det är ju tråkigt.
Ja, det är ju väldigt tråkigt.
Ja.
För de som inte vill synas.
Ja, jag vet inte. Konstigt. Och ja, det här spetsar ju till sig väldigt mycket. Och det här med att man ska skjuta då på NATOs utgrupperade flygplan i ryskt närområde. Att de blir legitima mål. Mm.
Det eskaleras kan man säga. Och det blir inte mindre så när både Medvedev och Putin i mycket, mycket skarpa och tydliga ordalag nu gör klart att de som ligger bakom det där terrorbrottet nu, de ska bara dö och ruttna i helvetet mer eller mindre. Det är liksom inget, det är inte uppe för diskussion längre.
Nej, precis. Ja. Och då går ryssarna in i Röda havet.
Det gör de.
Ja.
Då åker de in eftersom Putin inte lyckades utveckla någon egen flotta. Lite dåligt kan jag tycka.
Ja, det tycker jag också. Det är jävligt dåligt. Ja.
Men det gör de. Vi får se vad det blir av det. Det finns ju NATO-skepp där nere redan.
Ja.
De har ju faktiskt beskjutit skitsen. Alltså.
Mm. Ja, och då blev de partners med Kina och Ryssland direkt mot sina passande. Alltså. Mm.
Det får jag lov att säga att jag tycker. Det var passande.
Ja. Ja, det kan ju bli stelt och tråkigt där nere helt enkelt.
Mm.
Ja.
Det kan det.
Och det här...
Och jag menar, dessutom har ju ryssarna visat att de når ju fan är dit här från hemmaplan om det krävs.
Ja, alltså det är väl ingen fara.
Ja. Ja. Nej.
Och Venezuelas regering stängde på torsdagen av då FNs människorättsorganisation och deras kontor OHCHR och gav personalen 72 timmar på sig att lämna landet, skriver AP då. Och, ja.
De har även gått ut nu, såg också här någon med Venezuela då, att de har ju starka ambitioner på att gå med BRICS.
Ja. Och man anklagar alltså då OHCHR för att ha blivit en privat juristbyrå för kuppmakare och terrorgrupper som oupphörligt konspirerar mot landet utan att ge några exempel. Undrar om man sitter och ljuger bara.
Min spontana tanke är med vad du har blivit. Det har väl aldrig varit något annat.
Nej.
Men nej, jag tror inte han sitter och ljuger. Och jag tror han sitter och väntar på att någon ska fråga. Då får du bevisa att det är så.
Mm.
Och då får han den frågan, tror han kan göra det.
Det tror jag också. Och ja, terrorforskaren Magnus Ranstorp säger till Dagens Nyheter att Sverige kommer vara ett terrormål under lång tid. Ja.
Ja, det är väl inte omöjligt.
Ja. Det kommer, alltså, oj, koranbränningarna är farligt. Det kommer dröja när islamiska terrorgrupper slutar att se Sverige som ett prioriterat mål till följd av koranbränningarna, jag vet inte.
Man kan säga, så länge det finns sådana så kommer de att se Sverige som ett primär.
Men man kanske skulle ge ett fan i att skapa sådana.
Ja,
men
visst. Och dessutom är jag inte så säker på att de finns så jävla länge till faktiskt.
Det blir lite som Jurassic Park det där. Odlar man upp sådana där djur så de lyckas ta sig ur eller bojerna spricker eller vad som helst. Ja. Då är ju risken att man blir uppäten själv.
Den risken finns ju i så fall, ja.
Ja.
Det är ju så.
Ja.
Det är lite som när man gör kärnenergi. Så där. Gör man bomber så finns ju alltid risken att man stryker med själv.
Ja, men typ alltså. Mm. Ja. Och den här... Ja, man flaggar alltså för att det finns en möjlig konfrontationsrisk alltså med NATO när de här ryska fartygen tar sig in i Röda havet. Och ja, i alla fall är risken den att, eller vi kanske ska säga så här, att vi kan glömma att det inte kommer flaggas upp för den risken, så kan vi säga.
Mm-hmm. Ja,
huruvida den risken verkligen föreligger eller inte, det, ah, det vi...
blir det fyrverkerier eller AI?
Ja, ja, ja. Vi avvaktar kraftfullt i den ämnen, kan jag säga.
Men givetvis, jag menar då, du tror fan att det hausas upp som att det är helt givet.
Ja, engelska flottarna siktas vid Vinga, va?
Oj.
Ja, och sen är Douglas McGregor i farten.
Det är han.
Ja.
Med förtjänst som vanligt.
Ja.
Mm.
Och det är ju lite mer tydligt nu alltså.
Inte lika otydligt.
Nej. Ja.
Nu har snart Ryssland förlorat färdigt borta i Ukraina.
Mm. Alltså är det ju.
Mm.
Ja. Och de här eliterna då i Europa och särskilt då i Paris, Berlin och London. Ja, de är bara intresserade av att se BlackRock. Men vilka är det som äger? BlackRock ägs ju, en av de största aktieägarna där, är ju Investor.
Men han har ju det här, han pekar ju också liksom, det får ju ta sig delar ändå. Det är ju så det fungerar. Det förstår. Sen kommer ett företag in, köper upp skiten och sen så, de som är med på tåget, de hoppas få smaka på såsen lite. Det är ju bara så. Ja, så alltid, va? Det är företagen som styr. Hur kan det vara annat när vi lever i en värld av business? Allting är business. Vi gör ju bara business. Det finns ingen människa som ger någonting utan och väntar sig något i återgäld. Så alltså gör vi business.
Ja.
Jag hårdrar det lite grann.
Ja, det finns några sådana här kärnpunkter i svensk historia som är absolut inte så kända. Malmöavtalen som Torsten Notin skrev till exempel med Brovald.
Försök där, hålla under.
det var konstigt alltså. Jag förstod inte riktigt hur de kunde skriva avtal på någonting de inte förfogade över. Det var jävligt märkligt. Det alltså, känns som det var planlagt på något vis. Alltså, så.
Det känns ju nästan som man räknat med att förfoga över det i framtiden när det var tid.
Och betalningsströmmarna var ju väldigt konstiga. Det tyska skadestånd då. Hur mycket man kunde, han som tog ut det där, han hette Wallenberg. Ja. Och sen gav de något till Frankrike och då skickade han sonen eller motsvarande.
Jag tror det var grabben, ja. Pappa satt och förhandlade med sonen för Tyskland respektive Frankrike.
Ja,
helt fenomenalt alltså.
Ja.
Helt jävla makalöst. Det enda som är mer makalöst är att det är inte allmänt svensk kännedom.
Nej.
Det är helt otroligt, va?
Ja. Ja, men det är ju det där att liksom, den här informationsrörligheten är ju vad den, eller var ju vad den var. Ja.
Men nu är den ju som den är och folk vill fortfarande inte, ja, men det var ju länge sedan, det spelar ingen roll nu, man vill just att kasta hårda saker på, men det får man inte göra.
Ja.
Det är bra med internet, det går inte att kasta hårda saker på direkt.
Ja, nej, precis alltså. Och han har ju en del förklaringar då att president Trump har försökt att få still på det här med att man är omgiven av idioter då, mer eller mindre och förrädare, och därför blev det som det blev. Nu skulle inte jag vilja påstå att det var riktigt så, utan jag skulle vilja säga att det var noggrant rekryterat och sådana som John Bolton och sådär, det kan man ju uppleva är skit och förrädare, men i verkligheten är det ju så att det här är ett folkbildningsprojekt i första hand alltså. Det har inte McGregor riktigt slagit in på än, utan nu är det fortfarande liksom, det är länder och det är liksom,
och så måste det vara.
Ja, det måste vara.
Elefant.
Ja, precis alltså. Ja.
Nej, det är så alltså. Men han gör det så förtjänstfullt, så jag vet ingen som gör det mer förtjänstfullt än vad han gör.
Nej. Och globalisterna förlorar ju nu då och han tror det är en markoffensiv någonstans fram i juni, och det kan det väl mycket väl vara om det är det som behövs, för det här handlar
ju liksom... Vad så den där köpesoldaten? Maj, va?
Ja.
Och det är klart, de vill nog inte vara det. De lämnar nog senast i maj om ryssarna tänker ta igång i juni. De har nog lust att vara kvar längre nu. Men ja. Vart ska de då?
Ja, kan man fråga sig. Ja. De är blågula, säger de i alla fall. Och vi har sagt att Ukraina saker vår. Mm-hmm. Ja, vad kan möjligen gå fel här?
Mindre man kan tro. Just. Det är en fråga om perspektivet här. Så.
Ja.
Men för systemkramarna så kan ingenting gå rätt. Det skulle jag vilja påstå.
Ja, som sagt, det här är ett folkbildningsprojekt, och det största folkbildningsprojektet under planetens historia hittills.
Det enda skulle jag vilja påstå. Allt annat bara var ett förvillningsprojekt.
Ja, så kan du säga. Ja. Och jag vet inte, det liksom... Det måste ju spelas så att teatern åtminstone kan misstas för att vara trovärdig. Och då blir det ju lite sådär, lite lustigt.
Emellanåt,
ja. Ja. Och han, den där Rachmat Akilov då? Ska jag behöva göra om Drottninggatan? Jag vet inte. Var inte han på den där Luton-moskén?
Så är det ju.
Ja, den där Luton-moskén, var inte den finansierad av Al-Yamamah-fonden?
Så är det sagt.
Var inte den startad av Bandar bin Sultan och Margaret Thatcher?
Det var den definitivt.
Ja, grundades inte den på den här Oil for Arms?
Det var så.
Ja.
Så.
Konstigt alltså.
Olja och droppen.
Ja, det där är ju speciellt. Och han var ju dessutom säkerhetschef där i Washington också för Saudis vidkommande när det har varit 9-11 där. Och det var ju han som betalade ut flygutbildningarna för några av de här seriefigurerna som lär ska ha varit med då.
Mm. Ja, visst, det är kopplat till honom. Mm. Det var även han som blev inlåst ganska länge.
Ja, ja, han blev också inlåst ganska länge.
Han var en av de 400. Eller vad
ja.
Det var.
Ja, just det. Det var han,
ja, han satt ja. Ett tåg.
Mm. Det gjorde han, ja. Mm.
Bush bin Sandal.
Ja. Ja, mm. Det är speciellt. Och ilska mot ryskt FN-veto anklagas för att vilja dölja samarbete med Nordkorea. Jag vet inte, det här med samarbete med Nordkorea, är inte det lite konstigt?
Jo, det är det.
Ja.
Och dessutom, vadå dölja samarbete? Fick de inte just, vad var det, 7000 containrar med
granater?
Eller? Ja, ja, granater. Ja. Det är väl inget, vadå dölja? Eller ja. Menar de att de skickar mer vapen och ammunition till?
Ja, jag vet inte hur de har tänkt så här.
Vad är det de döljer?
Ja, jag
menar
vet
de?
Inte. Jag vet inte. Att de...
Att de militära att, banden med Pyongyang tog det. Det är det de att döljer.
Donald Rumsfeld tog in ABB kanske, jag vet inte.
Det kan ju vara något åt det hållet.
Ja. Det är inte så att när det är samma företagskonglomerat där, typ det som vi kallar för Investor som inte går att googla på engelska. Det är inte så att de har några tillverkningsindustri där med, vad ska vi säga, rätt så låga löner.
Rätt så låga löner, ja. Ja, nu för tiden kanske de inte, men de har ju haft alltså, det är ju helt så.
Jag tror inte de missar den detaljen.
Jag måste erkänna, Nordkorea är fan ett av de länder jag är mest nyfiken på.
Det är jag också.
Det är, ja,
det är jag också alltså. Ja.
Nästan mer än Antarktis alltså. Ja. Men det är, ja, jävla märkligt land.
Ja. Och så tar vi lite hemmaplan nu då. God morgon. Ja. Ja.
Ja. Anna Kinberg Batra. Ja. Hon som är mest känd för så här Stockholm, hon är smartare än Atlantis. Och så kanske det är. Hon kanske är med på någonting. Hon kanske är smart nog för att spela med.
Ja.
Det där verkar ju hyfsat riggat.
Ja, en professor i förvaltningsrätt då, som uttrycker det här tjänsten annonseras enbart genom en lapp i receptionen och det är inte nog eftersom allmänheten inte har nåtts av informationen, menar han. I så fall kan man ju gräva ner en lapp i skogen också och som vem som helst får gå och leta efter då, hur som helst och leta och gräva ha sig. Ja. Jag vet inte, hon kanske inte behövde leta så mycket den här.
Det verkar ju inte så. Hon vill ha dessutom gud ja. Till något av hennes barn, tror jag.
Ja, just det. Han säger vidare att det är en otrolig slump att landshövdingen och den tidigare moderatledaren är vän till den bäst lämpade för jobbet då 90 lax i månaden, eller vad fan det var, 88 här. Men ja, whatever. Mm. Ja, jag vet
ja, inte. Ja, nej, jag vet inte heller.
Men det som är lite sådär, det är klart att det är roligt om man skrattar åt, men en sak som jag tycker är lite illavarslande faktiskt, det är när man publicerar det, sånt där.
Mm.
Och det är ju liksom inte frågan, det är inte inlindat eller någonting, det är ju fullkomligt uppenbart.
Jag råkar pucka.
Och det säger ju någonting också. Det säger att man inte förväntar sig att folk klarar av att tänka efter allra minsta. Och det innebär ett vägskäl, en vattendelare, en inflektionspunkt. Det räcker inte med förklaringar på det här viset.
Mm.
Det måste till optik, det har ni hört mig säga flera gånger än en. Men nu kan vi säga så här, nu är risken att man byter, eller möjligheten till att man byter sig så här inriktning på optiken. Den är klart överhängande. Det kommer handla om krigsfara. Det kommer handla om skräck. Det kommer att handla om att prioritera livet, det egna livet och de anhörigas liv framför materiella tillgångar.
Mm.
Det är vad det kommer att handla om då.
Så.
Och det kanske faktiskt. Man ska, ja. Det är lite sådär alltså.
Det kan man komma ihåg nu när ryska flottan kör in i Röda havet eller något.
Ja, precis.
Och Kallas borta i, vad är det, Estland, Lettland, Litauen, jag kommer inte ihåg vilken, men hon säger vad hon säger.
Ja, då får du nog förtydliga för folk alltså, det tror jag.
Ja, men här, alltså det är ju som rysshat.
Ja.
Ingenting där borta, va? Ja, och det ligger ju hyfsat.
Men hon är ju ändå hovsam jämfört med den litauiskan alltså. Hon är väl närmast sinnesfrånvarande, skulle jag vilja säga.
Men det är nog henne jag tänker på, va?
Ja, nej, hon är väl est hon du pratar om, Kallas, va?
Ja, men alltså, ja.
Ja.
Hur som helst, det där är ju i alla fall, just när du pratar om krig och grejer och teaterscener och så, där har vi någonting.
Och vad beror allt det här på då, Conny?
Det beror på att det finns en djup stat och att den kärnan, den har en kärna som heter Wallenberg som kontrollerar telekominfrastruktur och informationshantering. Och den som inte begriper att informationsförsteg är en fördel i en värld av business, den är ohjälplig.
Och den här businessen då? För att kunna äga rum överhuvudtaget, vad är det som krävs då?
Då behöver vi betalningsmedel.
Ja.
Ja, och konstigt nog så har ju vi då som sagt världens äldsta centralbank, och även om det är kanske en stor kuliss då eftersom det är affärsbankerna som, men det spelar ingen roll för det globala valutafinansiella systemet är skuldmättat.
Ja.
Det är bara att titta på USA, vi kommer dit nämligen.
Ja, jag var redan där så jag började.
Du var där, jag misstänkte att ja, där kommer den, jag var på glåpåskgrejerna.
Ja. Glad påsk på er allihop.
Extra glad påsk. Ja, det är alltså en triljon, det är alltså en, vad heter det, biljon dollar varje tredje månad.
Varje kvartal alltså.
Ja, varje kvartal.
Ja.
Så ökar USAs skuld, och var fjärde månad då så ökar räntekostnaderna med 100 miljarder dollar. Exponentiell tillväxt inträffar efter skuldmarknadspunkten. Den inträffade för ett tag sedan.
Ja, det här går ju lite segt alltså.
Det är alltså 4 biljoner dollar på ett år ökar deras skuld. Och den var på, vad är den på, 36?
Ja, något sånt där.
Nu växer det fort.
Ja, det gör ju det.
Ja, det gör det. Och det växer fan inte åt
Nej.
Det tror inte jag.
Det här är ju väldigt konstigt alltså.
Men det, det finns ingen skuldmättnad. Det finns ingen tillväxtkrav.
Och Magnus Ranstorp, han som tror det där med att vi kommer att vara ett mål under överskådlig tid och för terroristinsatser och så vidare. Han är ju lite speciell figur måste jag säga. Jag är inte så jätteimponerad. Så det störde kan jag säga på en gång. Och när skam ska tillföras, vanära, satt jag bara på det. Och han valdes i slutet av februari in i biståndsmyndigheten SIDA styrelse. Denna eminenta redovisningsföregångare alltså.
Ja. Och blindval det är nu i det här. Det är som att få Serafimerorden nästan.
Ja, och han är naturligtvis docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan. Alltså. Och en av Sveriges mest kända experter på terrorism. Alltså. Och
det är en stöttespel.
Ja, och nu har han blivit invald då 22 februari till SIDAs styrelse alltså, och det är de man kritiserar då ofta i det här, och jag vet inte, tycker han inte själv att det liksom klingar lite, han vet ju att det är rena jävla rackarpacket alltså. Han tänkte han skulle städa ur det där, det är säkert inte så mycket korruption. Så han tycker att han själv är byxad nog att göra det. Man kan ju ställa sig frågan så här, om man tittar överlag i de här olika strukturerna. Du och jag har ju lite olika saker gemensamt. Det är en sak som man inte tänker på. Vi har någon form av erfarenhet att skapa organisationer från nollpunkten, alltså. Från ingenting där. Jag då föredömliga organisationer och du mera hojgäng och sådana där grejer, alltså. Men ändå, alltså, principen är
även de samma. Behöver organisera något. Ja,
men sådär. Det
har ju alltså blivit så, men den världen har ju blivit så organiserad nu, sen är det värre än samhället. Det var politik och skit i det där, vet du. Det är helt sinnessjukt. Det är helt jävla rubbad. Hela hojkulturen har ju blivit förstörd totalt.
Ja, ja.
Jag drogs till den en gång i tiden just för att det var inga direkta regler. Gör vad du vill så länge du bär åt som drövål.
Ja.
Så är det inte riktigt längre då.
Nej.
Ja, man ska fortfarande inte bära åt som drövål. Det är givet sådär, va? Men du kan inte göra riktigt vad du vill. Någon kan bli kränkt även där.
Det känner jag faktiskt till. Jag känner faktiskt till det också. Så det,
Nej, det finns fortfarande jävla mycket bra folk.
Ja, men det gör det väl överallt också. Så det är inte det.
Så,
liksom.
Det är ju så.
Ja. Och han har gjort en massa kritik sådär. Och jag vet inte, har han dessutom raderat en massa inlägg på gamla Twitter där då.
Som var sidakritiska.
Ja.
Och det har han gjort med som man säger själv. Så det är ju möjligt att de skulle kunna missförstå sig.
Ja,
men är det så tror att någon tar upp det där och missförstått det, så är det bara reda ut det missförståndet då. Ett jävla trams.
Och han minns inte riktigt om han har gjort det eller
nej,
inte.
Han gör det. Nej, men man kommer upp i den åldern kan man ju få problem med minnet. Jag vet ju själv hur det är. Jag är inte så långt efter honom.
Jag vet inte. Alltså det är ju helt otroligt, alltså. Mycket udda figur, alltså.
Ja,
det får man nog säga. Och här kommer alltså Madame Gunilla Kristina Backlund ställer en rätt så konstig fråga, fast extremt inte konstigt, utan hur forskar man i terror egentligen? Exakt, hur går det till liksom?
En bra fråga.
Jag vet
vad jag hade siktat in mig på om jag hade forskat i terror i alla fall. Finansflöden.
Ja.
Det hade jag gjort.
Det hade jag också.
Det hade jag gjort.
Det hade jag också. Men de kunde vända på det och säga så här då kanske, i anledning av den här frågan. Hur kommer det sig att man forskar i terror och inte har finansflödena klart för sig?
Så kan man absolut.
Att Sida slarvar bort pengarna och grejer, som var fan kommer de ifrån liksom? Och vilka pengar är det? Är det mera pengar? Är det mindre pengar? Eller hur fungerar det där? Är det tvättmaskinen på Sida, en tvättmaskin kanske? Hur fungerar allt det här egentligen? Ja, jag vet inte. Borgsaffären pekar på borgerligt hyckleri, sägs till Henrik Torehammar. Och det var väl en veckans understatement ändå, va? Var det inte det?
Fine, fair enough. Men jag skulle säga att det pekar väl inte specifikt på borgerligt hyckleri. Det pekar väl på politisk etablissemangshyckleri. Det är ju så det är. Och det går hela vägen ner. Jag kan säga annat. Jag har aldrig visat ett betyg i hela mitt liv. Nu har inte så många jävla många att visa upp heller för den delen. Men nej. Det är om man känner folk och man har gjort bra från sig där. Man får kontakter. Då blir man rekommenderad där. Alltså, jag har aldrig haft några jobb heller som har krävt några, några utbildningar på det sättet. Så.
Ja.
Men det är bara då borgerligt hyckleri. Svenskt hyckleri.
Ja, eller en svensk byråkratisk varudeklaration.
Funktion.
Varudeklaration.
Ja, varudeklaration är bra, visst.
Jag vet inte.
Det är så det fungerar. Det har alltid fungerat så.
Ja. Länsstyrelsen kommunikationschef Jonas Johansson, han skickade glatt frågorna till sin chef Anna Kinberg Batra med motiveringen att det var hon som genomförde rekrytering, så alla ska veta det liksom.
Mm.
Ja.
Men det är inte riggat.
Nej. Det är ju inte det.
Hivs så här. Det, ja, det behöver inte vara ryggat eftersom, ja, det förekommer troligtvis hur mycket som helst. Det är bara att plocka ett i hugen troligtvis.
Ja.
Men de tog just det här om en anledning, kan jag tro. Det är nog,
ja,
tänkt lite mer.
Det är ju konstigt alltså. Ja. Tilliten till förvaltningen är en utmärkande del av vårt svenska styrelseskick. Vissa som statsvetare, professor Bo Rothstein, går så långt som att det här är förklaringen till det nordiska guldet, den höga sociala tilliten. Ja, han pekar på Strindbergs 1800-tal då statliga toppjobb köptes eller delades ut till olika adelsmän. Som en tid då ingen litade på myndigheterna, men att när korruptionen och inkompetensen städades ur under förtjänsten och skicklighetens baner, så ökade stadigt tilliten. Man vet inte vad man ska säga egentligen.
Nej, jag blev lite stum där.
Ja.
Ja, så kan man ju beskriva det.
Ja.
Tydligen. För det gjordes ju.
Ja, det kanske, men man kanske ska se det så här då. Alltså att det var så in i helvete ruttet så det höll på att trilla ihop av sig själv. Folk begrep visserligen ingenting, men då gjorde man en, så att säga, en insats då som till synes i alla fall i samband med parlamentarism och såna här grejer gav ett intryck av att nu skulle alla få vara med och påverka, nu skulle räfst och rättarting råda framgent.
Mm.
Ja. I själva verket så var det exakt samma manuskript.
Men så att det sattes upp lite snyggare kulisser.
Så kan man säga.
Sen kan man göra, de förfinade dem.
Ja. Liksom. Och det är väl det som beskrivs här, skulle man kunna säga.
Ja, visst. Det kan man.
För det är väl inte så att, som vi var inne på tidigare här med Gustav Oskar och hans förehavande i bortre Asien och sen vidare ner till Mellanöstern och han blev turk, och vi har då, ja, resten av familjen Wallenberg, var det Knut Agaton som blev utrikesminister tror jag till och med, och häradshövdingen var i farten så det räckte och blev över överallt.
Ja. Ibland tror man att han var två som ett man.
Minst alltså. Det snurrade på en hockey, det var nästan en hockeykedja där. Och såg man på mellankrigstidens kommittéväsen där, då kan man säga att då verkar han inte ha saknat sysselsättningar direkt. Alltså.
Mm. Han hade full kalender, det är helt säkert.
Ja, ja, ja. Mm. Från en självidentifierad lantis till min landshövding, var det här så smart han avslutar då Henrik Torhammar den här artikeln. Och det var väl, ser ju inte så smart ut, men
det, ja, kanske är.
Det kanske är meningen att det ska vara så här faktiskt.
Ja, så skulle
så ska man kunna säga. Mm. Och i vårt fall kan man säga så här att det kommer ju naturligtvis, nu höjs ju tempot i spelet, man byter så att säga optisk scen då, det kommer bli mera kriget nu som är dominerande, men då är ju samtidigt viktigt att vi tar till oss och vi vet att det här med Anna Batra och så här är en markör, för det är en tidsmarkör alltså, och att vi faktiskt kan vara rätt lugna för att någon har planerat det här. Och då blir kriget vad det blir, för det är samma aktör nämligen alltid i alla de här sammanhangen, vilket då de flesta av de som följer den här typen av sändningar, de vet ju det nu.
Mm.
Det är liksom, ja, och det är samma.
Ja, och det går ju hand i hand som du säger, också då med, vad ska vi säga, sakfrågan här, för det som Oskar Anér skriver här så. Citat då, en stat i staten, det står tydligen i artikeln då.
Mm.
Nu närmar de sig djupvatten, det kan man säga.
Ja.
Nu måste de börja adressera sådana här frågor med en stat i staten, en djup stat helt enkelt. Då.
Ja.
Det kommer krypande.
Ja, SCA, Boman, jaktstugan. Och ja, AB Volvos stämma som pågår i Göteborg har precis beslutat om den största utdelningen av ett svenskt börsbolag någonsin. Jag rullar alltså. Och utdelning till aktieägarna blir sammanlagt 37 miljarder kronor. Stämman har enhälligt valt Per Boman till ny styrelseordförande från tunga fordonsjätten. SCA säger vi. Handelsbanken säger vi. Vi säger jaktstugan. Vi säger Jonas Martinlöv. Fråga Per Boman, vill du att jag ska publicera bilderna från jaktresan till Spanien? Vad menar han? Boman har svarat med polisanmälan. Och ja, Martinlöv svarade väl enkelt. Han förstår ingenting. Finns det att polisanmäla? Anser Boman att det finns något, ett hot i det här? Alltså, varför gör han det?
Vanliga semesterkort.
Ja, eller vad var den andra kort kanske? Jaktstugan, ja, jaktstugan, ja. Den där dyra. Ja. Bärplockare. Thailand. Jaha. Ja, ja. Jägarna slänger i väggen.
Ja, men
ja, så kan man säga. Ja. Här är vi jägare big time alltså. Mm. Ja.
Och vad det där är för jävla, vi får se. För det kommer vi få göra.
Ja, industrivärlden, Per Boman. Ja, just det, Handelsbanken, ja. Just det, Fredrik Lundberg. Hur var det med Ericssons styrelse?
Det var ju det.
De fick inte vara med där, va?
Nej.
Konstigt. Hänger det här ihop, tror ni? Nej, okej. Conny säger nej.
Ja, nej, det blir tvärstopp här nu bara liksom. Bara...
Ja, det blev inget.
Vadå? Ja, jag kan förstå att man kan koppla ihop alla de sakerna. Tvärstopp.
Ja, men det är klart alltså. Ja, jätteklart alltså. Och ja, påskäggen, ja. Ja, man vet ju inte. Systemet är på väg in i väggen och samtidigt och... Och skuldmättnaden är här och tydliga, ganska tydliga den också, tycker det verkar vara på de här graferna på Zero Hedge, men jag vet ju inte säkert alltså.
Nej, det är inte
lätt. Och när de graferna ser ut så det behöver ju inte något annat hända, för det händer ju inte, så det blir som det blir.
Det skjuter så ändå. Ja, men det är ju det där med mekanik och mekaniska funktioner, de rullar ju på oavsett.
Jaha, och sen drar vi till Sundsvall då. Igen då, för dödsdömde Kims anklagelse är besvärande för svensk polis, tycker Ojsan Skojsan. Och ja, vad ska jag säga? Vad som kan vara den största rättsskandalen i svensk historia tuffar på i maklig takt i Stockholms tingsrätt. Var svensk polis inblandad i en komplott som ledde till att Kim Berglund dömdes till döden? Ja, det kan man väl säga, att det verkar svårt att tro att det är på något annat vis. Och det reser ju en del andra frågor då, som en konsekvens av det här. Om vi tänker att det här är så då. Och sen läser vi på här då. Jag förstår att frågan låter som någonting som har snappats upp på en sajt i nätets undervegetation, där diverse konspirationsteoretiker tillbringar sina dagar med att fundera över om Palme lever och om det var CIA eller KGB som spred ut covid-19. Ja, så här dum är inte Ojsan, men han är tvungen att skriva så här. Till saken hör dock att Kim Berglund och juristerna som hjälper honom, advokat Sebastian Scheiman och den pensionerade statsåklagaren Nils-Erik Schultz, har dokumentation som är synnerligen besvärande för svensk polis. Han har stämt den svenska staten på 44 miljoner kronor, men innan vi fördjupar oss i de rättsliga turerna behövs en snabb rekapitulation av bakgrunden, även om den redan har berättats ett antal gånger i tidningar, radio och tv. Sommaren 10 grips Berglund då, som på den tiden hette Eriksson, ser man, av polis i Thailand. Han var på flukt under ett 3-årigt fängelsestraff i Sverige för grovt dopingbrott och bodde i ett hus utanför Pattaya och levde furstligt genom att sälja anabola steroider på nätet, alltså inte förbjudet i Thailand. Och det där retar väl folk kanske då och så vidare. Thailands polis hittade nämligen också ett knarklabb i Berglunds garage. Innan han visste ordet av att han dömts till döden. Ett straff som omvandlades till livstid Berglund tillbringar nästan 9 år i thailändsk fängelse under omständigheter som har dokumenterats som tortyrliknande. 70 intagna i cell på 5x15 meter, 2 skålar ris per dag, ljuset på dygnet runt och avrättningar inför intagna. 19 utlämnas Berglund till Sverige för att avtjäna resten av straffet, 2 år senare släpps han. Han har hela tiden hävdat att han utsatts för en komplott, att en man som blivit bekant med och som flyttade in hos honom i huset i Thailand i själva verket var en infiltratör utskickad av DEA, alltså Drug Enforcement Agency, den amerikanska federala narkotikapolisen alltså. Även den svenska rikskriminalen påstås ha varit med på ett hörn. Jag kan säga att det är till och med kriminalunderrättelsetjänsten som i så fall har varit med på det där hörnet. Jag kan faktiskt med rätt stor säkerhet peka på några individer också som jag tror är med i de här sammanhangen. I alla fall, den nya bekantskapen enligt Berglund byggde upp laboratoriet i vilket narkotika framställdes. Allt detta har låtit som en rafflande serie på Netflix, mer än som verklighet alltså. Och om det inte vore för det material som nu ligger i tingsrätten och väntar på prövning. Jag ska inte tråka ut det med detaljer, luntorna i den här stämningen är många, men av en nedlagd förundersökning om grovt tjänstefel i ärendet finns intressant information. Dåvarande rikskriminalen, numera NOA, hade mycket riktigt kontakt med en kemist som gett information om Berglund. Till sitt förfogande har det juridiska teamet bakom stämningen dessutom betalningar från svensk polis till kemisten. Och det här är alltså ingenting som är jättekonstigt i de här sammanhangen, utan här kriminalunderrättelsetjänsten höll sig alltså med svarta eller svart avlönade, ja, vad ska man kalla det? Infiltratörer, uppgiftslämnare, organisatörer.
Handymans.
Ja, beror på vilken nivå det var på helt enkelt i det här. Och bland de här till exempel fanns den här min gamla vakt då, Olle Liljegren, som planterade 1,3-1,4 kilo heroin på Gotland. Och Karin Götblad gjorde blixtkarriär på det där. Den här stackaren som åkte på det här, han visste för fan inte
vad som träffade.
Nej, han hade ingen aning alltså. Och problemet med det där, det är ju att det där har ju en tendens att sprida sig och sätta dit folk på olika saker. Man skulle ju lätt kunna tänka sig att det ser ut så här, att den här föremålet för allas ömma kärlekslåga i det här fallet då, ja, vad ska man säga, Berglund då. Han kan ju lika bra jobbat åt polisen tidigare och kartlägga, för jag menar, det här var ju jättestora grejer. Jag menar, hur gick det med, jag tar som i Sundsvall till exempel, den här fina typen där,
den här snuten
blusiga.
Ja.
Han jagar ju dopingförseelser överallt utom på polishuset, lustigt nog.
Ungefär så.
Och där fanns ett par riktiga praktexemplar, kan jag berätta. Men det missade han alltså. Men sen så, av någon anledning fick han ju sluta på polisen och börja jobba på Casino Cosmopol istället. Och ja, de tvättar ju pengar, det passar ju bra. Men när han var tillbaka sjuk fick han sluta där också då, för sen blev han polis igen.
Fantastiskt.
Ja, det ser inte ett dugg dumt ut alltså.
Nej, det ser görsmart ut.
Ja, visst vet du. Och, ja. Hej,
det ser svenskt ut.
Ja, det ser så in i helsvenskt. Ja, visst. Ja. Och de här, ja, det är väl en ytterlighet då kanske i Sundsvall, men mer centralt då. Då var det ju liksom standard med de här avlöningsgrejerna. Det var ju liksom så. Och var kom de här svarta pengarna ifrån? Var de inblandade i någonting eller? Ja, vad fick de här 1,4 kilo heroin ifrån? Låg de drällde i någons byrålåda? Det var väl 2 som torskade för det här, va? Här för det. Jo. Det är bara några veckor sedan alltså. Ja. Och de höll ju på med sånt. Ja. Är det här utbrett tror jag? Är det satt i system? Varför tycker han den här Stefan Holgersson här bakom polisforskaren där? Ja, och den här ledarskapsutvecklaren på riksåklagaren. Varför tycker de så här? Att det är svårt att se någon framtid för polisen i Sverige. Varför tycker de så för? Borde inte de vara väldigt insatta? De borde vara mer insatta och större informationsunderlag för sitt beslutsfattande i de frågorna än vad folk i gemen har i alla fall. Inte det? Borde det inte vara så i alla fall? Man får ju hoppas att
det faktiskt
man får
är så.
Man får ju faktiskt hoppas att det är så åtminstone.
Ja, men vi är ju ändå i landet Sverige. Men i det här fallet så vet vi ju faktiskt det.
Ja, inte det här konstigt?
Ja.
Ja, jättekonstigt alltså. Och ja, dåvarande rikskriminalen alltså. Ja, hade mycket riktigt en kontakt med en kemist som ställde till det här då. Och det här kan ju innehålla flera bottnar och det gör garanterat det. Ja. Det gör det alldeles säkert alltså, det är inte så lätt.
Det är det låget på den här jävla löken.
Och enligt dokumentation från justitiedepartementet i USA utredde DEA och den svenska rikskriminalen tillsammans med thailändska myndigheter Berglunds påstådda produktion av metaamfetamin alltså. Ja, i Stockholms tingsrätt har nu inlager och handlingar skickats fram och tillbaka och domstolen har begärt kompletteringar och ställt frågor. JK i detta fall statens försvarsadvokat har begärt att beviljas 5 veckors anstånd med att besvara anklagelser. En månads uppskov är lång tid i sammanhang som detta. Det får mig att misstänka att förberedelse för ett erbjudande om en uppgörelse i det tysta kan pågå. Ja, vilket i sig inte vore det minsta förvånande. Nej, det tror fan det. Och det sista staten behöver nu är alltså att de anförda anklagelserna visar sig stämma. Att rikskriminalen ingick i en komplott som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden. Alltså, man kan väl säga så här, det har varit folk inblandade i de här sammanhangen tidigare som har hängt sig i häktet, om jag uttrycker mig som så. Alltså. Och den gamla häktespersonalen då, speciellt då fackföreträdaren där, var väl kanske...
Ja, så förvånande.
Ja, vad fan tror du liksom det? Ja, jättekonstigt alltså, men det var inte alls riggat på det här viset. Vi var en jävla bra skock som visste om att det var riggat på det viset, det var vi i alla fall, det är helt säkert, men vi misstod oss bara.
Ja. Konspirationsteoretiker.
Ja, men så va?
Det finns ingen korruption och alla människor är snälla.
Ja, men precis alltså. Ja, det där det är lite speciellt och det där kommer att komma tillbaka. Och det kanske är så att ett gendarmeri är någonting som är bra för Sverige under en ganska lång period.
Under så lång period som vi är terroristmål.
Ja, men så ja. Kanske det är ja. Kanske det är ja.
Vi får se.
Och Björn Wiman, Trumps snedträff på golfbanan är en underbar skamsköljning. Och det här med att projicera sitt eget självförakt när svenska journalister tvingas göra såna jävla nesor. Ja, då har vi också kommit någonstans. Det är ingen, alltså inte ens rätt så genuina Trump-hatare tycker att det här är smakfullt då. Alltså. Alla som spelat golf vet att det finns en sak som är mer förnedrande än allt annat man kan erfara på en golfbana. En socket, det går ut på att man träffar bollen med klubbans blad och skaft, varpå den försvinner iväg 90 grader ut till höger, långt ifrån det tilltänkta målet. Sällan blir glappet mellan ambition och resultat så tydligt som i en socket. Man står där förlöjligad, ensam och naken med sitt misslyckande. Det är golf FNs motsvarighet till det som i civilsamhället kallas skamsköljning, som jag för övrigt som begrepp aldrig har hört alltså. Översköljd med skam. Skam kommer väl inifrån, men det är han för dum för att förstå den här då. Eller kanske han inte... Han är kanske...
Ja. Ja, man kan, antingen är han tvingad att skriva det här eller så är han så här jävla dum.
Och då är det synd om han.
Som vanligt, ja.
Hur som helst, i helgen spelar även Donald Trump golf, vilket han som bekant borde ges chansen till att göra än oftare. Nu meddelade han att han skulle ta emot utmärkelse för att ha vunnit både klubbmästerskapet för herrar och klubbmästerskapet för seniorer på sin egen golfbana i West Palm Beach. Jag vann båda, skroderar Trump. Inlägget möttes givetvis av hån. Grattis Donald, vilken prestation, skrev exempelvis den sittande presidenten Joe Biden på kryss, tidigare Twitter. Alltså. Alla
helt
som,
oplanerat.
Ja, helt oplanerat, ja, precis. Alla som själva svingat en golfklubba kan dock se att Trump är en erfaren och habil golfare, det vill säga raka motsatsen till hans kvalifikationer som politiker. Ja, låt vara omgiven av frekventa rykten om fusk. Efter tävlingen börjar ett gammalt klipp cirkulera igen där Trump gör sig klar för ett kort inspel mot green, en så kallad pitch. Han gör som brukligt ett par nonchalanta provsvingar, ställer upp sig vid bollen och slår en klockren socket. Bollen far rätt ut mot ett buskage till höger om greenen. Febril nervositet utbryder bland Trumps caddies och biträder i det medföljande entouraget av golfbilar. Man kan fundera på varför detta är så roligt. Vanlig gammal skallig skadeglädje. Charmant Chaplin-humor eller kanske något djupare. Kanske är Trumps socket vår tids enda möjlighet att få se en skamlös människa skämmas. Ja. Vem är det som upplever vad här egentligen?
Bra fråga.
Mm. Vem är det som projicerar ut vad i det här? Ja, det kan man fråga sig. Och bildvalet är ju fantastiskt på Donald Trump. Han åldrades massor efter den här snedträffen.
Ja, exakt. Ja. Ja. Han blev 20 år äldre direkt.
Mm. Och om vi ska prata lite om Dalí så fanns det en målning som heter The Broken Bridge and Dream från 45 av Salvador Dalí. Vi var ju inne på det senast här. Och ja, det var ju lite komiskt ändå skulle jag säga.
Lite komiskt, absolut så ja. Men det förvånar mig heller inte att han under en lång karriär gör en målning som heter något med både bro och
tors. Nej. Så är det också. Ja. Mm.
Det gör det faktiskt. Ja. Och sen, utöver det, jag tittar gärna, jag är alltid gärna på en Dalí-målning. Jag tycker han är en fantastisk målning.
Men man kan tolka in det eftersom han ändå var lite politiskt medveten som det förefaller. Så,
han var inte omedveten.
Nej, det var han inte. Så kan man väl säga så här att den här bron då som rasade där. Och ändå när man får ta till en sån grej, då är det ju ändå ett stycke desperation med i det här. Då är ju några i alla fall drömmar som i alla fall inte står upp riktigt lika mycket som tidigare.
Faktiskt.
Mm.
Man skulle ju kunna tänka med den här köra på bron där med båten. Mm. Det där får vi nog tillskriva den djupa staten.
Ja.
Men de som motverkar djupa staten kanske inte var helt omedvetna om den
här. Att det skulle hända, nej.
Inte dels att det skulle hända och dels den här målningen.
Ja.
Inte vet jag. Men jag vet inte, det där. Jag tror inte vi ska drinda Dalí för mycket i det.
Nej, det behöver vi absolut inte, även om båten hette det. Så.
Mm.
Ja.
Absolut. Jag håller båten kan vi dra i, men inte måla.
Nej. Och Kinberg Batra, som sagt, ja, jag tror det får vara med det helt enkelt.
Mm.
Och det visade sig nu i alla fall, och på tal om Kinberg Lund där då så. Mm. Det här med dopingfrågorna, det är ju fantastiskt alltså. Och det där har ju blivit så konstigt så det liknar ju ingenting. Alla vet ju att man blir en galen yxmördare om man bara liksom går förbi ett gym och sådana här grejer.
Fick jag lära mig via media där för 25 år sedan.
Ja. Men nu förstår ni så är det så här att man måste ju liksom, att man har skjutit över lite i opinionsbildning och håller sig lite så där utanför faktagrunden skulle man kunna säga. Och nu måste man ju liksom ta sig själv upp tillbaka till någon form av trovärdighet igen. Då har man tänkt sig så här då. Bantningsmediciner som Ozempic minskar inte bara användarnas fett utan kan även muskler. Nästa generations läkemedel för viktnedgång kan tvärt emot göra det möjligt till en muskulös kropp samtidigt. Man får nästan säga det perfekta dopingpreparatet alltså.
Ja. Och det är helt otroligt att det är, utvecklingen kommer när den kommer i tiden.
Ja, eller hur? Det är jättekonstigt alltså.
Ja,
men om de tar fram det bästa dopingmedlet som finns i huvud taget, då behöver ju ingen dopare, alla får ju ta det. Det är ju inte konstigt alltså.
Nej.
Och sen kommer då ett antal då förklaringar till varför det är så här och så vidare. Men ja, och trots allt är det ju så att åldrandet styrs ju av tillgång till muskelmassa. Det är ju liksom det allena saliggörande i de sammanhangen. Utan den så blir det inte mycket gjort där, överhuvudtaget helt enkelt.
Det är så faktiskt.
Ja.
Det krävs till och med muskler för andas.
Ja, liksom, så. Läkare blir oroliga när människor börjar känna sig svaga i vardagen. Till exempel när de ska hämta barnbarnen eller skotta garageuppfarten. I förlängningen kan den progressiva muskelförlusten göra patienter, särskilt äldre, som redan har mindre muskler att tillgå, sköra och sårbara för fallolyckor och så vidare. Då kommer hela den här litanian om vad som är dåligt med att tappa musklerna. Och då kommer man på den briljanta idén när man ändå ska ta bort fettmassan. Då, så kan man ju skapat preparat som hjälper till att upprätthålla eller kanske till och med öka den muskelmassa som man har då. Ja. Ja, det är jättekonstigt alltså.
Ja, helt skönt. Jag fattar inget.
Ja. Ja. Och effekten av att förlora mycket muskler är inte bara att man tappar styrka. Muskelceller är stora energiförbrukare. De påverkar insulinkänsligheten och absorberar runt 80% av den glukos som flödar in i blodet efter måltid. Extrem viktminskning kan förändra även dessa metaboliska funktioner hos musklerna. Och det här är ju liksom en så att säga ganska så bra belysande beskrivning av det här, och man kan säga så här, det här rimmar dåligt med yxmörderit alltså.
Gör det, va?
Ja.
Men de kanske hoppas på att säga 25-30 år senare att folk kommer inte ihåg yxmörderit.
Ja, läkare erbjuder för närvarande två standardråd, föga överraskande, för att skydda personer som tar fetmaläkemedel mot muskelförlust. Ät en proteinrik kost och styrketräna. Rekommendationerna är förstås logiska, men hur effektiva är de mot dagens läkemedel? Det är oklart. Alltså, men enligt John Jakicic, professor i fysisk aktivitet och viktkontroll vid University of Kansas Medical Center, han undersöker nu patienter för att förstå deras verkliga beteenden när de tar de här preparaten. Och, ja, man är alltså på jakt efter ett preparat som alltså minskar kroppsfetthalten och bibehåller eller ökar muskelmassan. Och vet ni vad? Sånt där är ju patenterat. Tänk om.
Ja. Det är fan helt påkallast.
Ja, men är det inte det?
Ja, det är det alltså. Det är det jävla immaterialrätten och patent. Och när du kan ta patent på... Det kan de inte säga om igår. De kan inte ta patent på naturen. Men sen har de en jävla molekyl eller någonting. Och så tar...
Ja.
Och folk bara förstår hälften av hur jävla skadligt det är för hela samhället. Så.
Ja. Ja. Och det här är länge sedan man började intressera sig för potentiella muskelförstärkande läkemedel som efterliknar mutationer som finns i vissa djur. Alltså nästan komiskt steffade hundar och nötkreatur. Belgian Blue och såna här grejer. Mm. Och så det pågick aldrig någon sån här grej för människor då?
Nej. För då har de sagt det.
Jaha.
Ja.
Mm. Men hur går det då med alla de här dopingtesterna då?
Det går åt helvete.
Ja. Vad ska Arne göra då?
Jag vet inte, han får klippa sönder sig själv med gensaxen kanske.
Ja, han har ju varit rädd för den i 20 år. Dess effekter, jag vet inte vad han menar.
Han har varit rädd för den sedan lyxmördartiden.
Precis alltså.
Mm.
Ja.
Jo du.
Mm. Och Hennes och Mauritz drar igen, ja.
Ja, de gör det.
Amerikan blir beroende av vitt snus, Conny. Och stämmer Swedish Match. Jag undrar varför stämmer man inte bolaget för när man ändå håller på att stämma.
Kan man fråga sig.
Det verkar konstigt alltså.
Eller läkemedelsproducenter som man torskar på läkemedel.
Ja.
Kan bara stämma på. Och varför ta ansvar för sig själv liksom?
Ja, men det är väl dumt.
Ja. Det försöker jag undvika så mycket som möjligt.
Ja.
Det verkar bara jobbigt. Det är alltid bättre om det är någon annans fel.
Mm. Jo, men man får ju förstå att saker som är förbjudna och sådana där grejer och köpa och sälja utan tillstånd och så vidare.
Mm.
Att det finns någon juridisk botten någonstans i det här. Det finns en kontrovers och så vidare. Så då kan man, ska man kunna ha rättsliga påföljder och sådär. Men samtidigt vet inte jag. Alltså inte man ändå måste ta ansvar för sig själv. Det tror jag. Jag tror att det är som du säger alltså.
Ja, faktiskt. Ja. Ja, det är fan svårt att komma undan det.
Ja, men eller hur?
Ja,
faktiskt alltså.
Och jag menar ärligt hållet, jag handlar för att prata, men jag vill inte växa upp i en värld där människor springer runt och sätter rosa puffar på skarpa hörn och sånt för att jag ska slå mig.
Nej.
Jag blir idiot om jag har sådana människor som gör så åt mig. Jag kommer inte fatta, jag kommer inte överleva 5 sekunder sen utan dem.
Ja.
Mm.
Ja. Konstigt. Och sen hon ryskan där på RT. Ja.
Mm. Hon är bra, henne.
Ja.
Råkar pucka kan man säga.
Ja.
Ja, hon var till och med råkare mot honom. Han heter Chey Baus. Heter han.
Ja,
ja. Hon var ju till och med råkare mot honom. Men hon var mot getost-experten Bert.
Ja, just det.
Säger hon bara rätt ut. Denna, we're not you and we don't like you much. Nej.
Ja. Nej, jag vet inte.
Det finns det kvar att säga. Det här, och samtidigt som hon säger det så säger Medvedev och Putin vad de säger. Och...
ja.
Tonläget det... skruvas upp va?
Ja men det gör ju det. Och mystiken ja, tätnar det. Förstår du också. Alla tre kopplas till byggarbetsplatsen i närheten av motorvägen. Och de är misstänkta för grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt vållande till kroppsskada och otillåten miljöverksamhet. Flera gripanden alltså efter jordskredet. Mm.
De har tydligen lagt massa schaktmassor vid sidan om och grann är 3 gånger så mycket som de har sagt. Och skulle man bara gina, kommer inte ihåg allting. Men det får man se.
Ja.
Vi får la se vad det där visar, vad det lider.
Ja, men det, så är det ju.
Hur det än är så är det fortfarande avbrott på vägen. Det är helt säkert.
Mm.
Det är ett tag till.
Ja. Det är speciellt alltså. Jag hörde en fågel kvittra här, vårfågel som flög förbi.
Mm. Och det... Det var fortfarande en halv meter snö där.
Ja.
Ja, vad sa fågeln då när han flög förbi?
Ja. Ja, hans, eller hon var den, påstod att ja, nu här i helgen så kommer Serbien och berättar något om Anna Lind.
Okej. Okay. Det låter jävligt intressant.
Ja. Vad visste Anna Lind om 9/11 tror du? Förutom att hon blev dödad på samma dag, årsdagen, 2 år efter. Men Mihailovic, han hette ju inte det, för man bytte ju namn. Hur fan kan man byta namn till den värsta krigsförbrytaren från den regionen eller den andra världskriget?
Det har du frågat mig förut.
Ja. Jävligt konstigt alltså.
Vi får se. Påsken är ju återuppståndelsen tid. Vi får se om. Och nu menar jag nog inte att jag menar inte att Anna Lind ska börja traska här i världen igen.
Nej.
Vi får se vad som står upp.
Precis alltså. Ja. Faktiskt. Och tänk om det visar sig då att nazismen och ISIS har ett gemensamt ursprung någonstans.
Om det visar sig alltså att den har det så misstänker jag att den är inte minst då finansiell.
Ja.
Ekonomiskt.
Det tror jag också.
För jag både nazism och isism och det är svårt att göra de här ismerna utan.
Ja.
Och vi vet vilka som kontrollerar flödesstrukturen. Vi vet vilka som kontrollerar bankerna. Det är inte ISIS, det är inte nazisterna.
Ja.
Hitler kontrollerar alla bankerna.
Nej. Det var ju det.
Liksom. Men det är Hitler som satt i den jävla kommissionen som gjorde om Tysklands banksystemet mellan första och andra världskriget.
Ja. Ja. Det är speciellt, Conny, det måste man säga.
Det är
speciell höst, helt enkelt. Faktiskt.
Speciell höst.
Ja, för någonting. Det är vår för några och höst för någon annan helt enkelt.
Så är det ju.
Mm.
Är det sommar här så är det vinter på andra sidan jordklotet, det är ju sant.
Ja. Ja, man undrar ju alltså hur det ska gå med allting. Eller det gör man ju inte egentligen. Det är rätt så tryggt. Vi vet att det kommer bli bullrigt.
Ja, ja. Det misstänker vi.
Det,
ja,
det måste bli någonting. För det gick ju inte med korruption.
Nej.
De reagerade ju inte. Och upp och ner med priserna, det hjälpte inte heller.
Nej. De klagar bara mer och mer och knyter näven hårdare och hårdare och betalar. Ja.
Men det är inte så att de... Och de säger så här konstigt ju att... Ja, men vad ska man göra då? Jag kan inte göra något. Ja, du kan inte ta... Det är inte så att du kan gå ut och prata med fem av dina kompisar eller bekanta eller vad som helst och kanske komma på att vi tar fem var till då. Så har vi kommit upp i lite fler gubbar helt enkelt, eller kärringar. Ja. Och så gör vi så här, till vi kommer överens om att vi måste göra någonting åt det där. Och då har ni ju redan kommit på vad som är problemet. Ja. Och då kan ni ju börja med det då i grund och botten. Ja. Mm. Vad är det vad är det viktigaste för samhället? Jo, det är arbetsdelningen. Det har ni hört mig säga 1000 gånger då. Ja, och för att kunna bedriva arbetsdelning, ja, då måste man kunna byta varor och tjänster. Och då behöver man en värdeintermediär, ett betalningsmedel alltså. Just det, som man kan växla.
Kan du ta det en gång till? Jag hängde inte riktigt med det. Ja, vad ska jag säga, Carl?
Ja.
Det är så, precis som du säger.
Ja.
Det finns, jag uttryckte så här, om de längst upp i systemet inte pratar om de här sakerna som är viktiga och avgörande, då får vi som är längst ner börja göra det. Och vi får se till att bli så många att de där uppe inte kan undvika att adressera det till slut.
Nej.
Jag ser ingen annan väg helt enkelt.
Nej.
Jag önskar för jag gjorde det, för det är inte det roligaste alla gånger. Jag hade gärna tatuerat mycket mer.
Är det själva funktionsmässiga fundamentet till det här folkbildningsprojektet, tror du?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag också, ja.
Faktiskt. Ja. Så är vi klara och tydliga på den punkten för de som klagar på det.
Ja, det är lite sådär alltså.
Lite sådär, ja. Men
det handlar om folkbildningen. Och det innebär att man får ta liksom den pedagogik som man har helt enkelt. Och den förmåga man har för att bibringa kunskap i det här.
Ja.
Och då får man ta de delar som man tror att man kan få gehör för. Då får du ha väldigt små delar ibland. Och ibland kan man ta större steg alltså. Mm.
Och så ska man alltid ha i bakhuvudet att man inte heller så där jävla pigg på att ändra tanke i språnget. Det är inte andra heller.
Nej.
Man får lägga fram och sen så behöver man behöver inte ta en konflikt, man får lägga fram saker och sen får det gro i dem.
Mm.
Och jag vet, alltså det är flera människor som har kontakt med nu via det här nu. Man pratar med många säger ju nu kommer de. Efter ett år och två här. Fan, du vet, det är det du sa. Jag har funderat på det. Ja. Men det är ett år sedan och sånt någonting. Va?
Ja.
Det tar tid.
Ja.
Och igen, det är bara att titta på det här. Det tar tid.
Ja.
En del går att ta det med.
Ja, men alltså, det är ju ingen snack om att det här ger effekt. Det är ju bara att titta i kommentatorsfälten. Så det är ju alltid någon som tackar för vad som har varit i de här sammanhangen. Så det är liksom ingen snack. Det här är vägen. Det här är meningen med livet alltså. Det är livet. Ja, det är vad det är.
Det är att färdas med värdighet kan man säga.
Ja. Den egna utvecklingen i det här tillsammans med andra.
Mm.
Det är meningen. Ja, med det så...
Man kan göra det till meningen i alla fall.
Ja,
göra vad som helst till meningen. Men det är en bra mening med.
Ja. Vi kan säga att, en bra stund framgent kan vi tycka gemensamt, tycker jag, att det får vara ganska stark del av meningen helt enkelt.
Absolut.
Vi är inte riktigt, det är inte semester än alltså, nej.
Nej.
Framförallt inte just nu alltså.
Nej. Nu är det absolut semestertiden. Ja. Frågan är om det är någon som blir igen, men ja, vi får se.
Så man kan säga att det här med Kinberg Batra för detta partiledare och landshövding i Stockholm nu mera. Det är ju liksom ett slutbetyg, då, vi ska säga, på en fas i det här.
Sista chansen att reagera.
Ja.
Innan det blir större optik, bullrigare optik.
Ja, helt andra tongångar helt enkelt.
Ja, absolut. Gå in i ett mer ökande tempo.
Precis, ja. Ja. Och med det, kära vänner och Conny, som är en kär vän också då.
Vad gött jag fick komma med på det.
Jag tänkte vara tvungen att lägga till det. Så du skulle reagera lite. Du såg lite avmätt ut där.
Ja.
Jag måste göra sådär ibland. Ja.
Så är det.
Det är ett latent behov helt enkelt. Så här i påsken.
Ja. Fair enough.
En hjärtligt, hjärtligt glad påsk till alla. Måste jag säga. Och ja, om inte... Ja, Gud vill annat, vill jag säga. Men ja, vi får väl se vad som återuppstår. Helt enkelt.
Är ja, det.
Så är det.
Tidens grums och mögel.
En fantastisk påsk till er nu. Och så hör ni av oss igen senast på måndag. Glad påsk!